ska vi sträcka på benen och ställa oss upp, ja. Skriver Matteus. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sa. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Herre Jesus, tack för att du är uppstånden och att du lever idag. Det är anledningen till att vi den här påskdagen firar gudstjänst. Tack för att vi får komma tillsammans, Herre. Jag ber att du genom din heliga ande ska vara närvarande i de här orden som jag har förberett. Gör dem till dina ord. Lyft dem bort ifrån mitt eget och låt det bli ditt. Om det ber jag i ditt namn. Amen. Varsågoda och sitt. Det finns inte så där enormt många tillfällen i livet som jag har blivit ordentligt rädd. Orolig, ängslig, nervös, ja visst, en massa gånger. Men så där otroligt rädd. Några få gånger. En av gångerna så höll jag på att krocka med en älg på cykel i centrala Göteborg. Två gånger har jag befunnit mig på sjön och det har stormat och åskat ordentligt och har varit rädd. Någon gång har folk försökt liksom skrämma skiten nu än genom att hoppa fram bakom ett hörn och ropa hej, och så blir man livrädd. En gång givetvis i Thailand i vattenmassornas raseri, då var jag fullständigt skräckslagen. Jag är snart 40 år och det är faktiskt så att jag har inte varit rädd speciellt många gånger. Men när jag läser den här texten så försöker jag ändå på något sätt frammana något av den känslan. Både vakterna och lärjungarna är ju det. Både änglarna och Jesus ger ju uppmaningen i texten. Var inte rädda. Matteus berättar om de beundransvärda kvinnorna som när alla andra gett upp kom till graven. När alla andra hade sjunkit ner i uppgivenhetens träsk så fanns de där på plats. De kom dit för att, som Matteus uttrycker det, se på graven. Och när de står där och tittar så kommer det ett kraftigt jordskalv. Det här var den andra jordbävningen på bara 3 dagar. Vid Jesu död så var anledningen att förhänget i templet brast. Och här var anledningen till jordskalvet att Herrens ängel steg ner från himlen. Och när jag läser den här texten och tittar på anledningen till att det blir ett jordskalv, så tänker jag att det är som om jorden i sig inte kan hantera en sån Guds närvaro. När en helige kommer hit till jorden så rör det på sig. En av de starkaste andliga upplevelser som jag har haft, det var på Irland. Det var en vanlig torsdagsförmiddag under mina studier i Dublin. Jag satt ensam hemma i huset som jag delade tillsammans med 3 andra grabbar. Helt plötsligt när jag sitter där och ber så fylls jag av Gud. En otroligt stark upplevelse. Och det är någonting som jag varken före den gången eller efter har varit med om. I alla fall inte på samma sätt. Jag sitter där på rummet och så börjar jag fnittra som en tonårstjej. Och det fnittret tilltar i styrka och det bubblar inom mig och jag börjar skratta. Jag tänker att det är tur att jag är ensam hemma. Och det här skrattet går snart över till ett asflabb. Och jag vet att jag kan stoppa om brevbäraren skulle komma, men jag vill inte. Det var så underbart skönt. Gud och jag knyter på något sätt ett vänskapsband som man gör tillsammans med den man kan skratta ordentligt med. Exakt i samma stund förstår vi, när vi har matchat de här upplevelserna och dragit bort tidsskillnad och så vidare, så är James, en av killarna som jag bor tillsammans med i det här huset, i Toronto på en stor konferens. Där går han fram till förbön. En man lägger händerna på honom och så pang säger det. Så faller han till marken. Så kommer andens kraft över honom. Och så ligger han där på golvet i den här stora konferensanläggningen och ber och skrattar. Och när han ligger där och ber och skrattar så tänker han att det här var ju underbart gott att få vara med om. Så det borde mina kompisar som jag bor tillsammans med också få uppleva. Och så ligger han på golvet och ber för oss. Och att jag vid detta enda tillfälle gjort en liknande upplevelse exakt när James bad för mig, det kan givetvis vara en slump. Det kan det, det förstår jag också. Men jag tror, som du anar, inte riktigt det. Eftersom jag står här på påskdagen i en talarstol och berättar om det. Jag tror att det var Gud som rörde vid mig för att James bad för mig. Jag tror det. Min brorson Isak frågade i morse vid frukosten om varför jag jobbar i kyrkan. Jag antar att det här är anledningen. Att vi som människor ibland blir berörda utav Gud så att det händer saker med våra kroppar är i sig ingenting konstigt alls. Snarare underligt kan man tycka att det inte händer oftare. När Gud som är så oändligt stor vidrör oss små, så klart att de mest underliga saker kan drabba oss också i våra kroppar. Som en akademisk skeptiker mitt i sina teologiska studier så var en sån här upplevelse nyttig för mig. Det satte på något sätt saker på sin rätta plats. För ett par år sedan, eller 3 år sedan kanske det har gått nu, så gjorde jag en annan sån här upptäckt. Och jag berättade idag på uppståndelsedagen, för att jag lever med den fasta övertygelsen om att den Jesus som kören har sjungit om och som vi har sjungit om tillsammans lever. Och att han är närvarande här på denna jord. Jag tror det. Jag tror på en himmel där min mor och min mormor just nu finns. Kalla mig naiv, kalla mig drömmare, kalla mig dum. Men de här upplevelserna som jag har fått varit med om har bara stärkt mig i just den tron. Och kanske är det till och med så, har jag tänkt, att hade såna här upplevelser som den i Dublin hänt mig jämt, så hade de devalverats i betydelse. Just för att det händer så sällan betyder de så mycket för mig. Ni vet hur kristna ibland säger att de får en bild när de ber. Har ni hört det? För min fru händer det titt som tätt. Det här var en dimension av den kristna tron som jag var fullständigt främmande inför. Jag funderade rätt mycket på vad det här kunde innebära när någon sa att jag fick en bild. Kanske är det, tänkte jag, som när jag säger att jag hör Guds röst. Alltså, då har jag i alla fall aldrig direkt hört Guds röst som en röst. Utan snarare som en stark maning och en inre övertygelse. Som på något sätt är definitivt. Definitiv. För 3 år sedan ungefär då, så hade vi 24-7-bön i Sävedalen där jag då bodde. Och en av våra medlemmar kom upp i det här bönerummet och frågade om jag ville be för henne. Visst, sa jag och satte igång. Mitt i denna bön så hände någonting som aldrig hade hänt mig före och aldrig heller efter. Utan bara denna enda gång. Hur tydligt som helst såg jag en bild i mitt inre. En verklig bild. Jag blev så glad. Eller snarare var det som en filmsnutt som spelades upp. Och jag återgav den här filmsnutten och hon började storgråta. Alltså Gud sa någonting viktigt till henne genom min lilla bild. Och jag tänkte på det där efteråt. Det är knappast min gåva att se bilder eller drömma drömmar. Det är snarare en ordets man som kan läsa Bibeln och så kan jag gå igång på vissa detaljer och se hur saker och ting stämmer och så. Men kanske Gud gav mig denna bild, denna enda gång, för att sätta mig på plats. Retas med mig. Jag som, måste jag säga, tvivlade lite på bildernas verklighet skulle allt få se. Och jag är idag så glad över att jag vet vad som händer när en människa säger jag fick en bild när jag bad. Så vet jag, just det, Så går det ju till. Det jag försöker säga är följande. Det är inte så konstigt om det händer saker med oss när Gud rör vid oss. Att vi ser bilder, att vi gråter, att vi skrattar, att vi kanske skakar, att vi ser syner, känner värme stråla genom kroppen eller vad det nu kan vara som sker. Gud är ju hela livets Gud och inte bara det orörbara förnuftets Gud. Ofta kanske vi behöver känna för att kunna närma oss Gud. All psykologi lär oss ju att vi inte ska underskatta våra känslor och vi ska inte underskatta våra drömmar. Jag tror att det är exakt samma sak med vår tro. På ett förnuftmässigt plan kan vi vara väldigt duktiga på att hålla Gud på avstånd, hålla distansen. Men våra känslor och vår längtan och vårt inre och vårt hjärta talar om för oss att vi är inte fullt tillfredsställda. Någonting fattas oss. Ärkeskeptiken och logiken Augustinus, som först i vuxen ålder kom till tro på Gud, han säger: du och Gud har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Det var denne kyrkofaders vittnesbörd. Gud som skapat oss har lagt ner en längtan efter sig själv i våra liv. Och denna längtan, trots våra idoga försök, klarar vi inte av att mätta med någonting annat än Gud. Det är det stora med påskens händelser. Att den är Gud som har skapat själva jorden. Den är Gud som skakar själva jorden när han stiger ner hit. Faktiskt vill bo i var och en av oss. Kung Salomo uttrycker det så här när han har byggt templet: men kan verkligen Gud bo på jorden? Himlen, himlarnas himmel rymmer dig ju inte, och än mindre detta hus som jag har byggt. Och ändå bor denne Gud i oss. Det är ju fantastiskt egentligen. Men det är inte heller speciellt konstigt om vi upplever rädsla av något slag inför denne Gud. Ett ofta använt ord i Bibeln i samband med Gud är ordet fruktan. Psalm 119, den 120:e versen: av fruktan för dig ryser mitt kött, och jag räds för dina domar. Det innebär inte att man ständigt går omkring och skakar av rädsla för Gud, men det innebär att man känner en stor respekt. Psalmisten var inte en självplågare, utan några verser senare utbrister han, den 123:e versen: mina ögon längtar efter din frälsning och efter din rättfärdighetstal. Det påsken säger är att Jesus visade oss vem Gud egentligen är. Inte den skrämmande, dömande, fingerpekande som vill sätta dit oss med någon annan. När jag var barn, 4-5 år gammal, så hette min allra bästa kompis Starska Per. Och han var granne till oss där på landet utanför Alfta. Han var minst 60 år äldre än mig. Minst. Jag följde Starska Per var han än gick. Vi gick och småpratade om ditt och datt, och jag anar att han tyckte att det var rätt skönt att ha sällskap där på gården. Han gick och pysslade med sin ved. Jag minns tydligt, så det som bara barn kan minnas, katterna. Och jag minns hans ardennerhäst som jag fick rida på ibland och som han jobbade med i skogen. Jag minns också hur jag hade en slags skräckblandad kärlek till Starska Per. Han var trygg och stark och stor. Och jag minns känslan så tydligt hur gott det var att få gå bredvid Starska Per. Samtidigt, så fort han höjde rösten så darrade underläppen och tårarna kom. Men jag kunde trots allt inte låta bli att vara nära honom. Jag tror att man kan säga att jag fruktade starka Per. Och ibland träffar jag fortfarande människor än idag som ger mig den där starka Per-känslan. Människor jag bara vill vara nära. Som barn var det fullt naturligt att fruktan gick hand i hand med tryggheten. Det var inte konstigt på något som helst sätt. Vakterna skakade av skräck och ängeln säger till kvinnorna: var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här, han är uppstått. Precis som han sa. Uppståndelsen var ett faktum. Den kristna kyrkan bär detta budskap in i en hopplös värld. Det är anledningen till att vi firar gudstjänst söndag efter söndag. Jesus har uppstått, precis som han sa. Och detta firar vi söndag efter söndag. Vi ger aldrig upp. Vi fortsätter att berätta det söndag efter söndag. Jesus är uppstånden. Jesus lever. Och detta innebär att vi inte behöver vara rädda. Och Jesu hälsning till ditt liv idag är samma hälsning som han gav de här kvinnorna som var först på plats vid graven. Och man kan undra över de här kvinnorna. Det står att de var fyllda av bävan och glädje. Och de här två känslorna är ju för det mesta åtskilda för oss. Antingen bävar jag eller också gläds jag. Min tid vid sidan av starska Per har lärt mig att det är fullt möjligt att göra både och. Jag tror också att vid riktigt livsavgörande händelser så får både rädslan och fruktan plats vid sidan av glädjen. Förlåt om jag återkommer till denna tsunamiupplevelse gång på gång. Men att på det sättet uppstå, bildligt talat, från det döda gav mig just de här motstridiga känslorna. Jag låg där på sjukhuset och var livrädd samtidigt som jag var överlycklig över att leva. Och Guds möte med oss kan innehålla liknande moment. Psalm 2, vers 11. Tjäna Herren med fruktan och fröjda er med bävan. Det finns en dubbelhet som är fantastisk. Jag hade den som barn när jag traskade i mina gummistövlar bredvid starska Per. Och jag har mött den några gånger till i livet. Och jag tror att den med nödvändighet finns där i mötet med Gud. Jorden skakade. Vakterna låg som döda ner. Och kvinnorna fylldes med bävan och glädje. När vi möter den levande guden så som han är, bortom kyrkans tillrättalagda bilder, så finns det alltid ett stråk av bävan med. Paulus fick i kallelsen över sitt liv veta att han skulle få lära sig hur mycket han skulle lida för Jesu namns skull. Det är bävan och glädje som ryms sida vid sida. Och det är på denna kyrkans mest viktiga och magnifika dag, tror, har gjort människor runt om våra kyrkor misstänksamma mot budskapet, är den ensidighet med vilket vi beskriver det. Att någonting som är på riktigt och att någonting som betyder någonting som är på riktigt för oss skulle vara en ensidig tv-shop-upplevelse är knappast sannolikt. Och det slog mig när jag för ett tag sedan läste ett nummer av en tidskrift som heter Sweden Rock Magazine. Skribenten där hade fått ett exemplar av metallbibeln. Ni vet hur det ges ut biblar med olika innehåll och bilder som omger evangeliet för att liksom ska appellera till en speciell målgrupp. Jag tror att sportbibeln var först. Och det finns bikerbibeln och tonårsbibeln och allt vad de heter. Och så metallbibeln som vänder sig till hårdrockare. I den här metallbibeln så hade skribenten läst vittnesbörden ifrån kända kristna hårdrockare med Nico McBrain som är trummis i Iron Maiden i spetsen. Tidningens skribent skriver, och nu citerar jag: alla är rörande överens om att Jesus är räddningen för vilsna själar och att bibeln innehåller svaren de inte funnit förut. Och så kommer det: Det påminner en del om skådisar i en tv-shop-reklam som lovprisar en träningsmaskin eller en matberedare. Det har blivit så enkelt och fantastiskt att vara människa sedan jag började träna med den här maskinen, preparera maten i den här maniken, läsa Bibeln och ta emot Jesus. Visst talar Bibeln om att för den som följer Jesus finns en salighet att få som övergår denna världens skatter. Visst talar Bibeln om att livet utanför Jesus saknar mening på djupet. Visst är det så att för den troende människan så finns det någonting som bär igenom de svartaste stunder livet kan erbjuda oss. Visst är det så. Men Bibeln beskriver det aldrig på det sättet. Aldrig det billiga. Aldrig det enkelspåriga med vältränade, perfekta människor med välformade, bländvita, perfekta leenden som säger sig ha fått perfekta liv. Utan alltid är det på riktigt. Och det som är på riktigt innehåller alltid en dubbelhet. Bävan och glädje på samma gång. Fruktan och trygghet i en enda röra. Jesu uppståndelse från de döda visar på någonting långt mycket viktigare än att bygga ett lyckorike på denna jord. Jesu uppdrag var inte att skapa en zon av ständig sommarkväll på Gröna Lund för sina efterföljare. Jesu uppdrag var att skänka mänskligheten det eviga livet, uppståndelsens verklighet. Alla tankar på evigheten, alla tankar på evigheten får oss att fröjda oss med bävan. Och det är en gåva som bara Gud kan ge oss. När jag läser själva slutet på detta evangelium som Matteus presenterar och som vi har levt med tillsammans den senaste veckan här i församlingen, så blir jag glad över en kommentar som finns där. En mänsklig kommentar av svaghet som får plats i detta självande, avgörande ögonblick. När Jesus ska fara till himlen och han ger uppdraget vidare till sina lärjungar. Det som vi kallar för missionsbefallningen. Någon sekund, de sista ord som Jesus säger på denna jord. Så står det i vers 17. När de fick se honom föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Några tvivlade. I den skaran. Av allt annat än tvärsäkra tv-shop-människor känner jag mig hemma. I den skaran av Jesu alldeles vanliga, ängsliga, rädda, glada, jublande, bävande lärjungar hör åtminstone jag hemma. Jag får göra det för tron hänger inte alls på mig. Tron handlar inte om mig. Tron handlar om att Jesus Kristus dog på korset på långfredagen. Och han uppstod från de döda på påskdagen. Jag firar idag uppståndelsens dag med glädje. Och jag firar att det inte handlar om mig. Utan att det handlar om honom. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, tack för att vår tro handlar om dig. Tack för att du är en uppståndne. Och tack för att du är närvarande här idag. Och tack för att du är intresserad av våra liv. All den glädje vi upplever. All den bävan vi upplever. All den sorg vi går igenom. All den extas vi får vara med om. Allt det goda. Allt det onda, allt i en enda röra. Du vet hur det är att vara människa, Jesus. Tack för att du dog för vår skull. Tack för att du finns här idag för att möta med våra liv.